Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Expressen har pratat med städerskan som omhändertogs utanför statsminister Magdalena Anderssons bostad den 21 december. I samtalet med kvinnan så framgår dock att hon har varit inne i bostaden vid ett tidigare tillfälle.
Jag har ju arbetat stenhårt mot svarta pengar och mot fusk under alla de år som jag har varit minister. När jag anlitade företaget så frågade jag om de hade kollektivavtal och då svarade man jakande på det.
Vi kommer att hantera händelsen utifrån de faktiska omständigheterna och titta om det finns behov av några författningsändringar.
Antalet nya coronafall i Sverige är högre än någonsin.
Från att ha en ganska försiktig utveckling under hösten och den tidigare vintern, men mer dramatisk utveckling nu när omikron har tagit över.
Jag förstår fortfarande inte vad krogstängningen vid 23 fyller för funktion.
Just nu är det totalt fokus på Ryssland och Ukraina. Men vi är ju beredda på andra typer av utfall.
En politisk rivstart på valåret 2022. Och det tog fart med Expressens avslöjande om en efterlyst städare vid statsministerns hem. Men vad har Säpo gjort egentligen? Omikronsmittan skenar och partierna är inte längre samlade kring pandemipolitiken. Och ÖB uttalar allvarsord. Och vi hinner också med att tala om regeringens skatteåterbäring, eller hur nu elprischockstödet ska betecknas. En timme om det nya årets andra vecka. Jag heter Staffan Dopping. Idag är det bara Daniel Suhonen och jag som sitter i samma rum här i kvartals allra heligaste mitt i Stockholm. Men det är inte så bara, Daniel.
Nej.
Dina panelkollegor Maria och Henrik är i sina hem, men av lite olika skäl. Vad är ditt frånvaroskäl, Henrik Jönsson?
Jag har varit i närheten av covid. Men jag har inte det. Så att jag sitter här helt i onödan, men respekterar att inte försöka riskera att sprida smittan vidare.
Begripligt och ansvarsfullt. Och Maria Wetterstrand, har du covid-19 i din närhet också?
Ja, nu har jag faktiskt det. Men det var inte därför som jag blev kvar i Bryssel den här veckan ursprungligen. Utan det var helt enkelt för att jag tycker att pandemirestriktionerna ser ut att vara sådana att det är olämpligt att hålla en massa fysiska möten. Så då blev jag kvar här istället för att åka på konferens och lite andra sådana saker som jag egentligen skulle ha gjort i Stockholm den här veckan.
Det är i alla fall den outtröttliga trion som är tillbaka. Ni är jättevälkomna. Vi har mycket att nagelfara idag och börja med regeringens svar på vinterns elchocker.
Regeringen föreslog idag att hushåll som drabbats hårdast av den senaste tidens höga elpriser ska få kompensation med maximalt 2000 kronor per månad under 3 månader.
Det här är ovanligt, för att inte säga sällsynt, att gå in med stöd när priser fluktuerar på marknader. Det här är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation.
Ja, finansminister Mikael Damberg var noga med att det inte ska bli någon rutin det här att gå in med statliga kompensationsmiljarder när en produkt som är viktig för hushållen blir rekorddyr. Men sättet att stötta upp drabbade hushåll har mött en del invändningar. Maria Wetterstrand, vad anser du om regeringen Anderssons modell?
Jag tycker att det är tveksamt av principiella skäl att göra den här typen av insatser överhuvudtaget. Att gå in och politiskt få människor att förvänta sig att man ska få stöd när någonting har blivit dyrt. Jag tycker inte att det är en marknadsmässig politik som man ska bedriva i Sverige på det stora hela. Samtidigt så kan man ju då se att man får en massa extra intäkter av moms och skatt på grund av de plötsligt höga elpriserna. Och då vill man på något sätt betala tillbaka det här till hushållen. Kanske hade det funnits lämpligare sätt att göra det på som hade blivit mer träffsäkra. Så att man i så fall, om man nu bestämmer sig för att göra det, hade riktat det mot de hushåll som verkligen har det dåligt ställt ekonomiskt. Jag känner till exempel inte att det finns en poäng att skattebetalare ska subventionera mina elpriser.
Daniel Suhonen, har det här elbidraget som alltså blir pengar som går till 1,8 miljoner hushåll i efterhand någon gång tidig vår eller så, en fördelningsprofil som du är bekväm med?
Nej, den har ju inte det, eller inte med automatik, utan det finns ju väldigt många människor som förmodligen då inte kan få det här bidraget därför att de har hyresrätt eller de har mindre förbrukning helt enkelt av olika skäl. De bor kanske mindre framförallt. Och de kan ju ändå drabbas av den här höjningen. Det är inte då kanske många tusenlappar som vissa drabbas av, man har följt i tidningarna här, med tiotusentals kronor plötsligt i elräkning för direkt uppvärmda villor och så. Men de kan ju i sin privatekonomi, kan ju en 500-ring för en ensamstående kvinna som är fattigpensionär eller så, kan ju vara minst lika kännbart som 10 000 kronor för en villägare i Danderyd. Så att det är klart att jag tycker att det finns väldigt stora tveksamheter. Man hade ju kunnat kombinera till exempel ett grundavdrag för alla på en tusenlapp med någon sorts rörlig del där människor hade fått mer. Så jag är ganska kritisk till fördelningsprofilen på det här. Sen tycker jag personligen att den andra diskussionen vi kanske kan lyfta om en stund är ju att vi har alltså en elmarknad där det är den dyrast producerade terawattimmen eller kilowattimmen som bestämmer priset på hela marknaden. Och vi säljer alltså vår billiga el och köper dyr el. Så att jag tycker det här marknadsexperimentet på el är tveksamt.
Henrik Jönsson, du är ju energipolitikaktivist och brukar vara extra hetsk mot Miljöpartiet. Men om jag frågar dig om just det här elprisbidraget, vad anser du om det?
Jag tror man måste dela upp den här frågan i två bitar. För att å ena sidan så måste vi se konkret på hushållens situation i det här fallet. För att den andra biten handlar ju egentligen om att elmarknaden som Daniel pratar om är ju ingen riktig marknad. För att på en riktig marknad så ska du ha konsumenter som möter producenter. Men produktionsledet är ju så hårt reglerat till förmån för vissa typer av energikällor och andra är liksom bestraffade på olika sätt. Så att den marknadsmekanismen är i stort sett utplånad. Och jag menar, konsekvenserna av den politik som man har följt i till exempel primärt i Tyskland med att lägga ner väldigt mycket kärnkraft är en starkt bidragande anledning till att prissituationen som är som den har blivit. Och när vi nu får den situationen då där elpriset som konsekvens sticker iväg, då drabbar det ju en mängd hushåll på destruktiva sätt. Och då är vi den första att säga att men det här kanske vi då behöver titta på för att styra upp. För att, min primära invändning är att jag tror att bidragsmodellen är ett trubbigt verktyg. Och jag vet, det här är in character för mig att säga just detta. Men i det här fallet så tror jag att jag till och med liksom kan få Daniel med mig. Därför att om man istället hade sänkt skatten så hade det blivit mycket enklare. Det hade slagits ut över alla människor jämnt baserat på deras totala kostnad. Istället för att man ska behöva administrera en väldigt, väldigt komplex apparat för att avgöra vem som ska ha det här stödet. Dessutom så får vi också en pervers drivkraft så tillvida att om du ligger nära gränsen för vad du ska få stödet så triggar det folk till att förbruka mer el, medan människor som då är frugala upplever att de blir bestraffade för att de har snålat med sin el och inte får bidraget. Så
Just nu skruvas ett antal element upp i Danderyd. Folk som liksom ligger på gränsen precis för att få det här jättebidraget.
Det vet vi ju inte exakt hur det här kommer utformas. Nej. Så det är inte säkert att det kommer att bli så. Det är väl högst osannolikt att man skulle ge folk mer än vad de faktiskt betalar utöver de där 2000 kilowattimmarna.
Men det absurda här blir att i det här fallet hade ju en skatterabatt eller ett borttagande av skatt och moms på till exempel elfakturan i januari, februari, mars hade ju faktiskt varit mer fördelningspolitiskt rättvist. Då hade alla fått samma procent på sin konsumtion.
Men sen är det ju också en annan aspekt av det. Det är ju så att det är väldigt många människor som har investerat stora summor pengar i att få ner sin elkonsumtion. Inte minst hushåll som har olika typer av direktverkande elvärme eller vattenburen elvärme. Och de blir ju då i det här fallet bestraffade också, kan man säga, i och med att de får mycket mindre bidrag än de som inte har gjort någonting.
Men de har ju för fan fått el, de har ju fått bidrag i varenda led, varenda grej de har installerat har de ju fått bidrag för, så någon måtta får
det vara.
Solcellerna, bergvärmen, ja, men väldigt många har ju fått det. Det har ju varit
enormt. Det har funnits sådana bidrag genom historien. Jag tycker överhuvudtaget det här principen om att man ska gå in när det blir höga priser på någonting och använda alla skattebetalares pengar för att subventionera vissa. Jag tycker att det är en tveksam modell på det stora hela. Och jag är också fascinerad över Henriks metod att få allting att handla om kärnkraft. Alltså kärnkraft är ju fruktansvärt dyrt att bygga. Det är ju inte som att vi skulle kunna lösa den här elkrisen genom att bygga en massa nya kärnkraftverk. Då skulle vi haft ännu högre elpris.
Men vi hade kunnat låta bli att stänga ner de som redan finns till att börja med. Det kanske var dumt att göra det så jäkla drastiskt. När vi har fullt fungerande energikällor som är planerbara.
Alltså de analyser som jag har sett om vad de här elpriserna beror på, som jag har sett likadana ut i hela Europa, så har det ju inte i huvudsak handlat om att man har stängt vissa gamla kärnkraftverk som inte längre är ekonomiskt gångbara i Sverige eller i Tyskland för den delen. Så att det där finns nog väldigt många olika analyser av vad det här beror på. Men framförallt så handlar det ju om att vi har en integrerad elmarknad med Europa. Och jag tror också att vi måste vara beredda på att om man tittar framåt, om vi ska ha ett system där vi har väldigt mycket förnybar energi, vilket alla vill ha, då kommer vi delvis att få lägre elpriser därför att vind och sol är billigt, billiga råvaror. Men vi kommer också få mer fluktuerande elpriser. Så jag tror att elprissystemet och inte minst det här med effekt, alltså hur mycket man använder momentant. Man kan inte bygga kärnkraftverk för att producera el en dag om året när det är liksom som mest efterfrågan. Utan då måste man se till att man har ett sätt att hantera effektbehovet på, som vi inte riktigt har hunnit med att bygga ut idag. Och där tror jag man skulle behöva göra de största satsningarna för att slippa få den här typen av effekter.
De här elprisfluktuationerna är ju delvis en följd av att vi har den här energimarknaden och att priset sätts på det här viset som Daniel var inne på. Men jag hör inte så mycket politisk diskussion där man diskuterar möjligheterna att faktiskt ändra marknadsreglerna och faktiskt bli lite mer planekonomiskt på den här fronten. Jag hör ingen sånt.
Men man kan ju också ta en sån sak. Jag hade fram till i höstas här en sommarstuga, och då hade jag ju för första gången i mitt liv så hade jag ju liksom påverkades man av elpriset. Det gör man ju inte så mycket om man är liksom, ja, men en höginkomsttagare som bor i hyresrätt, och påverkas man inte mycket av detta. Men när man hade den här sommarstugan och blev kalla vintrar och sådär, då kunde man ju se. Men det man hela tiden slogs av är att det är nätavgifterna som är så oerhört stora, och väldigt många bolag har ju oerhört höga nätavgifter och så moms och skatt på detta. Och där kan man ju fundera på, det är ju väldigt mycket brist i det här. Ett av dem är priserna. Det andra är att vi säljer billig el och köper dyr. Alltså vi har ju högre elpriser än vi borde ha i Sverige. Och en tredje grej är ju att vad jag inte förstår att man har löst i den här uppgörelsen. Jag kan ha missat någon detalj i Dambergs mycket klara och rediga redogörelse här i veckan. Det är ju att industrin har ju fortfarande problem. Och där står det här verkligen mot jobben. Så att jag tycker att man måste ju också rädda jobben och se till att industrin klarar det här. Vi har ju hört tomatodlingar i Skåne och så som får stänga ner. Liksom,
men ditt
att de
parti,
inte har råd med.
Daniel, verkar ju ändå omfamna den här energimarknaden som får de här konsekvenserna. Jag har inte hört någonting annat.
Nej, och jag tycker att det är märkligt det här. Jag tror att det här, det finns liksom, jag tror att om man skulle vilja vinna procent så skulle ju olika former av, vilket regeringens förslag och Moderaternas förslag säkert kan ses som, alltså elnätspopulism, elprispopulismen skulle nog kunna skörda framgångar här. Jag tror att det finns ett politiskt utrymme för att kritisera den här marknaden och vilja reglera den.
Vi ser det i Europa nu väldigt tydligt faktiskt, just precis det som Daniel säger, att det finns politiker i olika länder som börjar ifrågasätta det här systemet. Men samtidigt så tycker jag, vilken marknad har man inte det systemet på? Att priset sätts efter efterfrågan. Är det väldigt hög efterfrågan så att den dyraste sista kilowattimmen som ska in på nätet kostar en viss summa, varför skulle de andra ta mindre betalt då? Varför ska de sälja elen billig i Sverige om de kan sälja den dyr i Tyskland? Men det är ju så marknadsekonomi fungerar. Det man får jobba med då, det är ju att få ner de här effekttopparna. Alltså de dagar, timmar på året när vi har så stor efterfrågan, eller dagar i vissa fall, när vi har så stor efterfrågan att produktionen inte kan uppfylla det, och det är inte heller kanske ekonomiskt rimligt att man ska bygga produktionskapacitet för att klara just de där få dagarna. Då måste man jobba med användningssidan på olika sätt.
Jönsson, elområde 4.
Ja, precis. Jag måste bara få inflika först helt kort om marknaden. För att, alltså, min syn på det här är att elmarknaden är ingen riktig marknad. När vi kritiserar elmarknaden, jag är också kritisk mot hur det rådande systemet fungerar, men det är ingen... När politiker går in i marknader för att korrigera dem på olika sätt, så korrigerar de dem ungefär på samma sätt som unga pojkar korrigerar myrstackar med pinnar. Det blir inte en förbättring för de som agerar i själva marknaden. När man först gör olika typer av hårda regleringar i produktionssegmentet, sedan i konsumtionssegmentet delar upp hela landet i olika elprisområden, willy-nilly, som då gör att vi får helt olika kostnadsprofiler per kilowattimme, vilket det här bidraget då inte tar hänsyn till, eftersom det ligger ju bara på konsumtion. Så det blir också jättekonstigt. Och sen så har man då magat sätta sig på skön. Ja, marknaden klarar inte det här, vi måste reglera det mer. Ja, men det här är ju samma sak som om du som politiker först förbjuder jul och sedan anklagar bilindustrin för att ja, deras produkter är inte dugliga längre. Vi måste reglera dem ändå mer. Så att någonstans måste det finnas en rim och reson i det här. Jag tror att vi skulle
behöva... Du säger nu, Henrik, är det så här att du tycker att man ska kunna bygga vilka typer av elproduktionsanläggningar som helst utan att det ska finnas några som helst lagar och regler kring det? Och att man sen inte ska ha några skatter som till exempel belastar utifrån miljöaspekt på produktionsledet? Eller vad liksom, jag förstår inte riktigt på din poäng. Jag tror att din slutsats kommer vara att vi ska bygga mer kärnkraft och vi ska inte stänga några kärnkraftverk. För det är det enda alltid som ni kommer fram till i din politiska lilla låda. Men jag tycker faktiskt att marknadsekonomin i det här fallet, den är ganska logisk. Använder man mer el än vad som kan produceras för tillfället till rimliga priser, då kommer priset att gå upp.
Men Maria,
om vi då kan införa olika typer av tekniska system som kan hjälpa.
Men Maria,
med din, inte på
här, Maria, du och jag är överens om att man måste, vad heter det, ändra så att säga produktionen av energi. Vi måste fasa ut snabbt som fasen allting som ökar koldioxid liksom halten i atmosfären. Och då är det så att elskatten är ju bara, det är en extra moms på elanvändning som slår ganska hårt mot, vad heter det, enskilda lågavlönade människor och människor då som av olika skäl, till exempel för att man driver ett företag, använder mycket el. Men att använda el är ju mycket bättre än allt annat. Sen finns ju energi, alltså elproduktion, som säkert skapar massa utsläpp. Då ska man ju rikta, så att säga, koldioxidskatten och liknande mekanismer är ju mycket bättre instrument än att ha en skatt på el. Det är som att ha en skatt på luft. Hur mycket luft har Henrik Jönsson använt i år? Alldeles för mycket,
säger många. Det är trots allt inte riktigt detsamma. Det är trots allt inte riktigt detsamma. Men visst, du har delvis rätt, alltså att elskatten är i många
Det är el vi ska använda.
Det är ju också på det viset att om man tittar på jämförelser över världen. Sverige har haft ett extremt lågt elpris under väldigt, väldigt lång tid. Det har funnits ganska små incitament att åtminstone för normalförbrukare att få ner sin elanvändning i någon stor utsträckning. Det är många sådana investeringar som har varit lönsamma i andra länder men inte i Sverige. Och om man jämför så kan man också se då att vi har en mycket högre elanvändning i Sverige än vad man har på många andra håll som inte är kopplat till att vi har elintensiv industri eller eluppvärmning för den delen. Så att det har funnits en poäng med att ha elskatten också utifrån ett effektivitetsperspektiv, för att all form av elproduktion har ju någon form av belastning så att säga resursanvändningsmässigt.
Det här kortämnet
har
du tagit.
Alternativ användning.
Det här kortämnet har du tagit 30 minuter.
Ja, jag fattar inte att inte Staffan avbryter oss någon gång.
Alltså i ljuset av just den här liksom krissituationen på elpris på
elpriser. Ni lyssnar till snillen spekulerar elpriser i det här ämnet.
Där trycker jag på strömbrytan. Jag kan nämna det här att det här elprisstödet som var grunden för det här samtalet, det behöver elkunderna inte ansöka om, meddelar regeringen på hemsidan. Den högsta nivån, 2000 kronor per månad, den kommer ges till hushåll som använder 2000 kilowattimmar eller mer per månad. Den exakta utformningen av elpriskompensationen kommer att tas fram i dialog med myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen.
En efterlyst kvinna som jobbade svart för en städfirma utlöste inbrottslarmet i statsminister Magdalena Anderssons hem i Nacka före jul. Kvinnan hade inte kontrollerats av säkerhetspolisen utan rörde sig alltså fritt i statsministerns hem.
Säkerhetspolisen säger i en kommentar att det inte är deras uppgift att kontrollera personer som befinner sig i skyddsobjektens hem. Och Magdalena Andersson själv säger nu i ett skriftligt uttalande till Ekot att hon aldrig kommenterar sin säkerhetssituation, men att hon förutsätter att ansvariga myndigheter går till botten med händelsen och klarlägger vad som har hänt.
Det här är Expressens nyhet, men här hörde vi Ekots summering förra lördagen. Både Säpo och Magdalena Andersson själv skulle sen komma att förändra sina budskap en del. Städaren som det gäller är från Nicaragua och hon har befunnit sig utan uppehållstillstånd i Sverige. Och den här affären, Städgate, som många benämner den, har två samtidiga spår. Ett säkerhetsmässigt där Säpos ansvar står i blixtbelysning och ett politiskt eftersom det visar sig att statsministern hade anlitat ett städföretag som inte hade kollektivavtal. I alla fall hade de inte det i december. Maria Wetterstam, vad är det viktigaste med det här?
Jag har egentligen reagerat allra mest på själva säkerhetsaspekten. Och inte för att jag egentligen tror att just den här kvinnan har haft några onda avsikter när hon har då eventuellt varit inne i statsministerns bostad. Utan för att en person som inte har uppehållstillstånd kan ju bli utnyttjad. Och det är ju inte, den kan ju bli utnyttjad av en arbetsgivare naturligtvis, men den kan ju också bli utnyttjad av så kallat onda krafter som vill då använda det faktum att personen saknar uppehållstillstånd som ett sätt att pressa den att skaffa information som den inte ska lämna ut eller någonting annat. Så att en sån situation får ju inte inträffa. Och om Säpo nu har påstått att det här inte skulle vara deras sak, då är det ju något som är fel någonstans i alla fall.
Henrik Jönsson.
Ja, jag ska faktiskt chocka er här och säga att jag ställer mig på Magdalena Anderssons sida i den här frågan. Därför när folk hoppar på henne då och tycker att hon skulle ha haft bättre koll exakt på hur det här bolaget ser ut, då menar jag att hon gör ju, som hon säger, en inledningsvis kontroll av bolaget hon jobbar med. Det är samma sak som jag gör i mina affärsverksamheter. Ska du ha en underleverantör, så ser du till, du kollar, har de F-skatt, betalar de sina löneavgifter, finns det en code of conduct, är det ett seriöst bolag? Bra, är det, då kör jag med dem och litar på att de gör rätt. Sen kan det ju vara att underleverantören under uppdragets gång väljer att avvika från avtalet och gör någonting oseriöst. Då kan inte Magdalena Andersson lastas för detta, utan då måste man titta på vad den här underleverantören har gjort för någonting. Men om vi åsidosätter det för ett ögonblick, så tycker jag att situationen är mycket, mycket konstig så tillvida att de har släppt in de här människorna i statsministerns bostad utan att ha just en tajt... Jag har för tusen större kontroll på vilka som är i våra företagslokaler än vad de verkar ha i statsministerns bostad. Och om ni inte har noterat det, jag tror väl Staffan, vi har det som ett ämne lite senare. Det här, vi har ju ett skärpt liksom, geopolitiskt läge just nu där det inte kanske känns så kul att hela statsministerns bostad eventuellt kan vara nerlusad med buggningsutrustning till exempel. Så det tycker jag i allra högsta grad är värt att ta på mycket stort allvar.
Daniel Suhonen, vilken sorts skandal är det här? Eller är det inte en skandal?
Nej, men det är ju en skandal med väldigt många lager. Jag håller verkligen med om att jag tycker att det primära här, det allra värsta är ju den så att säga säkerhetspolitiska aspekten. Vi har haft ett statsminister och ett utrikesministermord sista 35 åren i Sverige. Vi är väldigt hårt drabbade av detta. Det finns andra typer av politiskt våld. Vi har extremgrupper på olika kanter som vill liksom förändra det svenska samhällslivet. Och det är ju uppenbarligen så att här finns en lucka i säkerhetsstrukturen som är väldigt allvarlig, precis som både Maria och Henrik har sagt. Det tycker jag är det allvarligaste. Sen den andra nivån, det är ju att här har man en situation där vi har en städbransch i hela branschen. Det här företaget vet jag ingenting om förutom det jag läser i tidningarna. Och det är ju en bransch där det finns väldigt stora oklarheter och människor utnyttjas, som Maria också var inne på, där människor har dåliga villkor. Och det borde ju så att säga åtgärdas och städas upp och att man har ordning och reda så att människor inte är papperslösa och inte har de här villkoren. Och sen den tredje nivån, någon sorts ideologisk, sociologisk grej. Den socialdemokratiska partiordföranden som på något sätt, alltså en partiledning för ett arbetarparti som på något sätt är så sammansmält med en övre medelklassliv som idag inbegriper då att köpa tjänster. vilket leder fram till det här. Det är någon sorts berättelse om Sverige, liksom den här städerskan, den här statsministern, det här arbetarpartiet. Och jag sa ju det innan vi började här, att när Anders Ygeman meddelade att regeringen inte skulle åka på OS, så skämtade jag med mina kompisar och sa att det är väl för att hela regeringen inkallade för att flyttstäda åt Magdalena Andersson. Jag kan tycka att någonstans är vi ju, jag menar, det är svårt, alltså så här, en statsminister, det är en speciell, det är en väldigt speciell roll, det är en unik roll, det kräver
finansminister också ganska
finansminister,
speciell.
Statsminister, statsråd, statsledningen på olika sätt. Där borde man ju av säkerhetspolitiska skäl, säkerhetsskäl, göra granskningar av alla. Jag menar, en rörmokare lika väl som man kanske är inne. Det är klart att om man vill komma åt Sveriges regering och statsminister, då är ju de här typerna av, så att säga, personer, funktioner, städare, lokalvårdare, fastighetsskötare och så vidare. Det är klart att de måste kollas upp. Och det är uppenbart att Säpo, om de inte mörkar vad de gör, inte haft koll.
En del kommentatorer förra helgen när det var nytt, inklusive några journalister, tog inte avslöjandet på fullt allvar till en början. Exempelvis så kom det uppgifter om att kvinnan inte hade varit vid statsministerns bostad för att städa egentligen, utan för någonting annat. Och hon kunde ju lätt frihetsberövas när polisen ryckte ut, för det var ju en annan städare som hade utlöst inbrottslarm. Och dessutom sa de här kommentatorerna, Magdalena Anderssons familj hade ju redan flyttat till Sagerska huset 3 dagar före det här. Så där blev det faktiskt flera reaktioner när nyheten var ny. Och Säpo sa i första dygnet att det inte ingick i dess uppgifter att kontrollera personer som utför tjänster hemma hos skyddspersoner. Och samtidigt hade ju Magdalena Andersson, först sa hon ingenting, hon ville inte kommentera. Sen sa hon så här, att hon hoppades att förutsatte att ansvariga myndigheter skulle vända på varje sten, så att säga. De här budskapen gick ju inte ihop så bra. Att Säpo sa att det är inte vi, och hon talar om ansvariga myndigheter. Maria.
Ja, men det finns ju andra saker som inte gick ihop här riktigt, tycker jag, i början. Ja, men dels var det ju oklart om huruvida den här personen har befunnit sig inne i bostaden överhuvudtaget. Det var väl ganska uppenbart att vid det här tillfället så hade hon inte det, men hon själv säger att hon har varit där tidigare. Ja, det var ju någon som var där i alla fall, det kan man ju konstatera. Och sen så säger ju städbolaget att alla personer som de skickar dit kontrolleras av säkerhetspolisen.
Fick legitimera och säkerhets... sig.
Ja, precis. Och då kan man väl utgå ifrån att om man legitimerar sig så gör man någon form av koll av legitimationen, eller jag vet inte, i alla fall. Så det fanns ju många saker, det finns många saker som fortfarande är ganska oklara. Jag tror vi kan utgå från att Expressen överdriver något, för att annars så skulle de skriva något ännu värre. För det är i alla fall min erfarenhet av den typen av medier. Men någonting i det här är ju ändå som är problematiskt, om säkerhetspolisen själva säger att de inte tycker det är deras uppgift att kontrollera vilka personer som är inne i, om det nu var finansminister då, eller statsministerns bostad. För det är väl alldeles uppenbart att de måste ha ett ansvar att kolla på.
Alltså, även som libertariansk företrädare för en liten stat, så finns det kärnuppdrag som även den lilla staten har som sina allra viktigaste ansvarsområden. Och det handlar om att upprätthålla säkerheten inom landet, att veta vilka som åker in och ut, se till att lagarna efterlevs, den typen av grejer. Jag tycker att den här situationen, som vissa då vill liksom, kanske avfärda som en storm i ett vattenglas, jag tycker att den talar för en större systemisk sjuka som finns i hela den svenska förvaltningen, där vi har en ordning där allting verkar vara anpassat efter enbart soliga bullerbys liknande tider. Och det här uppdagas ju så fort det blir någonting som går utöver det vanliga. Säg bränderna som var 2018 till exempel. Plötsligt så märkte man att vi inte hade resurser för att hantera det själv, och då kunde vi, tack och lov fick vi hjälp från Polen, vilket förstås var utmärkt. Men samma sak när covid slog till. Plötsligt så insåg man att beredskapslagen var tomma och man hade förlitat sig på en supply chain där man skulle handla en massa grejer precis när en global kris slår till, och det kanske är jättesvårt att handla saker. Alla de här eldvapnen, pistolerna som försvann från riksdagen. Jag tycker att det är ett så stort underkännande av det som borde vara det allra viktigaste i själva statens kärna. Att klara av de här säkerhetsfunktionerna, att kunna hantera en brand, att kunna se till att vapen inte försvinner, att se till att statsministern är trygg och inte buggad. Som en mer övergripande kritik av den svenska förvaltningen skulle jag vilja se den här skandalen.
Nej, men jag tänkte precis också på de här vapnen som försvann då i Rosenbad. Och det är också det här att här har man då upphandlat liksom försvar, alltså skyddsvakterna runt regeringskanslierna är ju alltså privata bolag. Och det här är inte allmän socialistisk kritik av privat verksamhet, utan precis det Henrik är inne på, att vissa saker är ju verkligen väldigt centrala funktioner. Och det kanske borde vara liksom statens primära uppgift. Det kanske inte ska leasas ut. Vi hade ju den här transportstyrelsekatastrofen eller skandalen för några år sedan som kostade ett par statsråders poster. Som också handlade om att man leasade ut grundläggande funktioner där priset, alltså risken, skadan för systemet och säkerheten är enorm. Och den eventuella värdet som man har sparat i någon sorts besparing av att låta ett tjeckisk underleverantör till någon upphandling i Sverige sköta de här registren är ju försumbar. Alltså, det är ett feltänk. Vissa saker måste få kosta. Det finns en, och så kanske andra saker kan kosta mindre då. Men att man gör vissa saker ordentligt.
När det hade gått nästan 2 dygn av den här affären, som alltså avslöjades av Expressen, men de flesta medier har tagit upp det här, då ställde Säpos chef Charlotte von Essen upp i P1-morgon och gav besked av den här sorten.
Ja, jag vill börja med att säga att ansvaret för våra skyddspersoners säkerhet är ett grunduppdrag för Säkerhetspolisen. Och självklart är statsministerns säkerhet av högsta prioritet. Sen kan jag förstå att så som det har rapporterats om rörande den här aktuella händelsen, att det väcker frågor. Men Säkerhetspolisen kan inte och kommer aldrig att gå in på några detaljer när det gäller våra skyddspersoner eller de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa deras säkerhet. Vi tittar på den här händelsen utifrån de faktiska omständigheterna och kommer göra bedömningar utifrån det.
Charlotte von Essen, Säpo-chef. Maria, är hon lagom hemlighetsfull om hur Säpo sköter sitt jobb här?
Ja, det är hon väl kanske. Men jag tycker framförallt att hon på ett så väldigt, väldigt fint sätt säger att medierapporteringen är fullständigt uppåt väggarna. Det är det hon säger mellan raderna. Att de tittar på det här utifrån de faktiska realiteterna och inte utifrån vad som står i media. Och att hon kan förstå att utifrån så som det har beskrivits så har folk frågor. Men ja, mitt enda budskap här är att om det är så att Säpo inte kollar de här personerna så borde de göra det. Sen kan de ju fortsätta att vara så där hemlighetsfulla så att folk inte riktigt vet. Men bara de gör sitt jobb så är jag nöjd.
Städföretaget då, som vad jag förstår vill vara anonymt, men namnet har ju läckt ut här och var förstås. Hur mycket ska det rullas i kära och fjäder? Så här tyckte försvarsminister Peter Hultqvist att statsministerns numera avpoliterade städfirma bör beskrivas.
Den här typen av företag, det är en svulst i samhället som förstör för de företag som är seriösa. Och det förstör för löntagarna och det skapar obalans på arbetsmarknaden. Och det här är en styggelse, det här är en typ av företag som vi måste vara väldigt hårda mot så vi tränger bort dem så de inte kan verka på en seriös marknad. Det är min bestämda uppfattning om det här. Det här är mycket negativa företag.
Det var i samband med Rikskonferensen Folk och Försvar som försvarsministern uttalade sig så här om den här städfirman som ju hade haft Magdalena Anderssons förtroende i många år. Henrik Jönsson, den här ambitionen som Peter Hultqvist sätter ord på här, att tränga bort de mycket negativa företagen, hur ska den kunna förverkligas?
Alltså, min första fråga skulle vi egentligen vara, vad är det han syftar på som är problemet med företaget? Därför att jag är väl av uppfattningen så här, att jag kan dela bilden att oseriösa företag är mycket destruktiva och ett korrumperande inflytande på hela marknaden. Så att om man bryter mot lagen, om man inte betalar sina skatter, om man inte har en code of conduct, då måste liksom rättssamhället se till att filtrera bort det där för att inte det ska drabba andra seriösa aktörer. Den biten är jag med på. Så i den mån, om kritiken gäller att de har anlitat en person som är så att säga svart i landet, då kan jag hålla med om den kritiken, för att jag tycker att man ska som seriös företagare följa lagen. Sedan så tycker ju inte jag att det är ett problem att man inom lagens gränser har avtalsfrihet. I lagenlig avtalsfrihet där du kan ha låga löner och olika typer av städverksamheter för olika typer av behovsprofiler. Det är okej med. Jag tycker inte heller, som Daniel säkert gör, att det är väldigt viktigt med kollektivavtal. Jag tycker det är helt okej att man har individuella förhandlingar så att det kan finnas en frodig och vildvuxen marknad med många olika typer av aktörer med många olika typer av prisprofiler.
Daniel?
Nej, men mycket riktigt, Henrik. Jag är en stark anhängare av kollektivavtal, och jag tänker att det gör ju någon sorts bottenplatta för också vad som är rimliga priser. Det är klart att när jag själv ibland har jobbat som frilansjournalist så har man ju väldigt sällan fått till exempel journalistförbundets rekommenderade arvode. Det får man av vissa fackförbundstidningar och kanske av public service, knappt det.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Alltså det är helt enkelt, det finns ju en fri marknad för vissa branscher. Här pratar vi om städning, vi pratar om vissa typer av tjänstejobb där människor är ganska utsatta. Jag kan tycka att Hultqvists språkbruk om svulster i samhällskroppen och liknande är ju ganska brutalt språk. Men här är det ett företag som inte har kollektivavtal, uppenbarligen då.
De har inte, men är det det han kritiserar?
Nej, men
är det
alltså,
det
de har svart och illegal arbetskraft. Och den här svarta illegala arbetskraften då, den här personen som är här illegalt och arbetar då i statsministerns hem, eller var på väg in i statsministerns hem, betalar ju förmodligen då inte heller inkomstskatt och så vidare.
Alltså det finns det faktiskt ganska många som gör.
Hur går
det är ju
till?
Jätteintressant. Ja, precis. För att det var en nyhet, det var inte alls så länge sedan som man gjorde en sån där granskning och konstaterade att eftersom man inte samkör Skatteverkets register med vilka som har uppehållstillstånd, så har du någon gång haft en möjlighet att arbeta på grund av att du har varit asylsökande till exempel, då kan du mycket väl ha fått ett samordningsnummer som gör att du har kunnat betala skatt. Och då när ditt uppehållstillståndsansökan avslås, då kommer inte det automatiskt till Skatteverkets kännedom. Så det är fullt möjligt att den här kvinnan betalade skatt på sina inkomster. Det är också fullt möjligt att hon hade en helt rimlig lön. För det vet vi ju inte faktiskt vad hon fick betalt. Så han uttalar sig ju om någonting som han egentligen inte vet särskilt mycket om. Och det tycker jag faktiskt han borde hålla sig för god för. För han vet, det enda han vet är det han har läst i Expressen och några medier som har följt upp på den nyheten. Och han vet ju inte om de här betalar avtalsenliga löner även om de inte har kollektivavtal.
Och det är därför, jag menar, men det är uppenbart att vi har en del av arbetsmarknaden som är ganska försumpad. Alltså vi är en del av byggbranschen, del av städer, det finns andra sektorer där det är väldigt dåliga avtal. Jag menar, Henrik, du kan ju ta 10 000 eller 15 000 eller 20 000 eller 2 000 eller jobba gratis och välja det själv. Men här pratar vi med människor som har väldigt, väldigt låga löner, jobbar deltider. Och i det här fallet då kanske då dessutom är papperslös. Alltså det är en försumpning av arbetsmarknaden. Och där delar jag ju Hultqvist liksom bild av så att säga, arbetsmarknaden. Hur det här företaget fungerar, det vet inte jag. Och jag tycker kanske att det är ett lite brutalt språkbruk så att säga. Däremot så tycker jag att vi borde ha ordning och reda på arbetsmarknaden, och kollektivavtal är nog bra för de flesta.
Då går vi vidare.
Antalet nya coronafall i Sverige är högre än någonsin.
Bägge de här scenarierna kommer att generera
även om omikron i många studier kanske inte på individnivå medför lika stor risk för vård på, inom sjukvården eller IVA, så är ju det stora antalet fall kommer ändå betyda att sjukvården kommer att behöva hantera väldigt många fall.
Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, i torsdags. Då presenterades två nya scenarier. I det minst pressade, scenario 0, registreras 47 000 nya covid-19-fall per dygn som mest. När smittan når kulmen om 2 eller 3 veckor eller så. I det värsta scenariot med siffran 1 kan det bli 69 000 bekräftade fall per dygn. Och skillnaden beror på två olika antaganden om hur bra vaccin skyddar mot omikronvarianten. Och i måndags presenterade ju regeringen nya restriktioner som började gälla redan i onsdags. Och bland partierna så finns det nu de som tycker att regeringen har börjat överskrida sina befogenheter. Daniel Suhonen, är läget värre nu än vad det har varit under hela den här pandemiperioden? Eller larmas det för hårt?
Jag tror att regeringen vidtar åtgärder. Alltså det vi har sett nu, november, december, grejerna innan jul och det som händer nu de senaste 2 veckorna. Jag tror att det är att man tar höjd för att egentligen skydda sig mot kritik. Alltså under hela den här, de här 2 åren som föregick att Magdalena Andersson blev statsminister, så har man ju varit otroligt senfärdig, otroligt trea på bollen. Det har varit liksom best case scenario liksom som Sverige har liksom rullat sig kring. Sen har det ju på något sätt gått ganska bra ändå. Jag tror att Magdalena Anderssons ledarskap är att hon vill vara steget före. Det är lite osäkert vad det här leder till med de här scenarierna. Man vill förekomma detta. Sen tror jag personligen att man kommer vara ganska snabb på avtrycken att ta bort de här restriktionerna när det visar sig om några veckor eller månader förhoppningsvis att det var inte så farligt. Det blev inte tiotusentals döda, utan det blev så att säga en, som vi ser indikationer på nu, alltså måttliga, svåra fall.
Så
man
är hård på både gasen och bromsen, så att säga.
Man är hård på att införa restriktioner nu därför att man helt enkelt vill visa att man är, att man har kontroll på läget. Och sen tror jag personligen att man kommer vara snabb och släppa det. Och att det här är sista vändan med såna här restriktioner.
Henrik Jönsson, hur ser du på scenariosarna som Anders Tegnell anser att ordet ska böjas i plural?
Alltså, min uppfattning i den här frågan är väl att allting har varit lite bakvänt. För att jag uppfattar att nu är man väldigt rigorös och mån om att visa att man tar till tuffa åtgärder och spänner musklerna hela tiden. Medan inledningsvis så var man alldeles för senfärdig i min mening, för alldeles för dåligt beredd och faktiskt också ganska frivol i sitt förhållande till det mängd av uttalanden. Det kommer inte att komma hit. Vi gör en bedömning att det här inte blir så allvarligt. Där situationen nu faktiskt är avsevärt bättre ur liksom krissynpunkt sett. För att vi har ett vaccin. Vi har även kunskap om hur man behandlar folk som blir sjuka betydligt bättre nu än vad vi hade initialt. En rimligare strategi i min mening när det är den här typen av pandemiska utbrott är förstås att man tillämpar försiktighetsprincipen initialt. När man inte vet hur allvarligt det är. Och då kanske det kan vara rimligare att ta till restriktioner av olika typer av slag, en portfölj av olika åtgärder. Men där vi befinner oss nu så tror jag att vi måste, dels måste man titta på överdödlighetssiffrorna. Vi hade överdödlighet under 2020, under 2021 var det inte någon överdödlighet. Och bara för att smittspridningen är väldigt stor, så betyder inte det att det här är någonting som är unikt. För att det är bara nu vi smittspårar oss himla mycket. Det är antagligen så att väldigt många influenser har väldigt explosiva förlopp. Men man mäter inte allting. Så att jag säger inte att det är i sig helt fel att försöka reglera den här situationen. Jag tycker bara att det är lite bakvänt gjort. Och att man gör väldigt, väldigt hårda saker nu när det kanske inte längre är så allvarligt.
Liberalernas ledare Nyamko Sabuni har sagt stopp och belägg till regeringen. Liberalerna tänker rösta nej till att förlänga pandemilagen med 4 månader.
Att budskapet till medborgarna ska vara att vaccinera dig så mycket som möjligt, men samtidigt acceptera att vi begränsar dina friheter, det går inte. Jag förstår fortfarande inte vad krogstängningen vid 23 fyller för funktion.
Nyamko Sabuni anser att regeringen missbrukar sin makt genom pandemilagen, Maria.
Ja, det står ju henne fritt att tycka det, och då ska hon ju driva att man ska ta tillbaka den befogenheten för regeringen såklart. Vi har ju en väldigt liten regering som representerar en klar minoritet i riksdagen, och det finns väl all rim och reson i att riksdagen inte tycker att man vill delegera alla möjliga typer av beslut, särskilt kontroversiella sådana, till regeringen, utan man vill att det ska tas i riksdagen. Men då får man ju också vara beredd på att man måste ha ett väldigt snabbt hanteringssätt av den här typen av insatser, för att annars så kommer det inte gå att införa åtgärder så snabbt som man kommer att behöva antagligen. Så att det finns ju många praktiska saker som kan göra att man kan ifrågasätta huruvida det är lämpligt att det är riksdagen som ska behöva ta den här typen av beslut. Men jag har full förståelse för att man inte i längden vill att den här typen av kontroversiella frågor ska vara delegerade till en minoritetsregering. Så det har jag all respekt för. I sak när det gäller scenarierna så kan man ju konstatera att de gjorde något scenario precis före jul. Och då trodde de ju att toppen skulle vara vid 15 000 fall per dag. Och nu är vi på 25. Jag vet inte, jag har inte sett siffrorna för absolut senaste, men 25 var det i alla fall häromdagen. Och nu säger de 69 som worst case. Tänk om de underskattar det också. Då är det ju helt rimligt, tror jag, ändå utifrån situationen som den är idag. Det här, jag känner att det här är liksom sista slaget nu. Jag tror verkligen det den här gången. Nu är det sista slaget. Vi måste plana ut den här kurvan.
Så famous last words.
Ja, exakt. Words.
Jag var med i den här podden när Björn Rosengren var med och sa att det här har blåst över om en månad.
Ja, exakt. Nej, men precis. Nej, men det är i alla fall, man tittar runt omkring i Europa också. Med europeiska mått mätt så har ju inte Sverige några restriktioner nästan alls, kan man ju först konstatera. Inte ens med de här restriktionerna. Men man kan också konstatera att det är en extrem belastning på sjukvården också, för att mycket sjukvårdspersonal behöver vara borta. Inte nödvändigtvis för att folk blir jättesjuka av covid, vilket ju ändå en viss procentandel blir. Och även om den är mindre i fall än många, så blir det ändå en belastning på sjukvården. Så kan man plana ut den här kurvan nu under det här sista slaget, som jag verkligen tror att det är, då kan vi känna oss nöjda sen efteråt.
En person som inte är politiker men som skriver kolumner i Aftonbladet, Oisin Cantwell, skrev i veckan på den här linjen. Ebba Busch har varit inne på det också. Två år in i pandemin är tidigare otänkbara frihetsinskränkningar så mycket av ett nytt normaltillstånd att de går att utnyttja till att hålla en underdimensionerad sjukvård fungerande, skriver Cantwell. Och han skriver också, numera är vinterkräksjuka en tillräcklig anledning för att inskränka demokratin. Hur länge ska vi tillåta den här svarta farsen att fortsätta?
Nej, men det har ju varit en lång rad artiklar. Erik Rosén i samma tidning, precis innan jul, Viktor Bakron, känd för kvartallyssnarna, skrev ju att ska vi ha en sjukvård som har kapacitet på sikt att ta hand om den sjukvård vi behöver så att samhället kan funka, eller ska vi stänga ner samhället så att sjukvården fungerar? Och det är en sak, precis som Henrik var inne på förut, att i början av pandemin, när man nästan inte gjorde någonting och var väldigt, så att säga, oklar i sina åtgärder, då hade man ju kunnat dra till ganska hårt eftersom det var, allting var oklart. Nu vet vi ganska mycket, och jag tror ju personligen att vi måste bygga ut sjukvården. Vi måste se till att vården klarar de här sjukvårdstopparna. Vi har RS-virus för småbarn, vi har influensa, vi har massa sjukdomar som drabbar inte minst svaga och så, gamla människor med multisjuka. Och vi måste ha en sjukvård som klarar detta. Alltså, vi måste ha en högre lägsta nivå på volymen på vårdplatser. Vi måste ha slack i systemet så att man kan ha en sån här... Det kan hända saker, det kommer hända saker. Och sen menar jag, vad gäller just läget nu, är att jag tycker att, och det har jag tyckt ganska länge, att med omikron här, att om det är så att människor som är vaccinerade inte blir i de flesta fallen svårt sjuka, utan det handlar i princip om en förkylning. Det här håller på att förvandlas till en förkylning som det ser ut nu. Ja, då måste ju det här krisläget, det här samhällsfarliga tillståndet som man säger att om covid har varit under två år drygt, eller två år, det måste ju få ett slut nu. Nu är det sista vändan. The last battle of covid bay. Liksom vi måste vinna det kriget, och sen måste vi pumpa på. Jag menar, jag tycker faktiskt att jag vet inte exakt detaljerna hur riksdagen ska göra kring den här pandemilagen. Men jag tycker faktiskt, och nu får ni liksom ta er sammansätta ner. Jag tycker faktiskt att Nyamko Sabuni har haft vissa poänger i det hon har sagt. Nämligen att det är väldigt stora inskränkningar som regeringen får göra. Och det är väldigt oklara. Så att restriktionerna svarar inte an mot, så att säga, konsekvens av hur de sprider smitta.
Henrik?
Det här var nytt för oss alla när de här globala lockdowns initierades. Och efter första året, den där, ni minns den där sommaren när det kändes som att det lättade upp liksom, och folk började prata om att det kanske inte var så illa. Då var det många ekonomer som var förbluffade över hur resilienta de globala försörjningskedjorna hade varit. Att allting fungerar ju likadant. Det gick att stänga ner hela världsekonomin och liksom behålla infrastrukturen mer eller mindre intakt. Men det vi ser nu är att de här systemen verkar vara mycket mer komplicerade, så att ledtiderna är mycket, mycket långa på konsekvenserna av att du gör de här ingreppen. Och därav ser man nu, jag ser det här själv i branschen där jag verkar, att få transporter av vissa typer av material plötsligt har väldigt långa ledtider, vilket i sin tur startar olika typer av kedjereaktioner genom hela ekonomin. Och jag kan inte liksom redogöra i detalj för exakt vad konsekvenserna av detta blir, men jag tror att om vi fortsätter att hålla på med sån här asfyxisex med världsekonomin, så kommer patienten till sist eventuellt att ta bestående hjärnskador som konsekvens.
Många härliga metaforer i panelen idag, Maria.
Vi vet inte ens vad det där är, Henrik. Vi är för enkla människor.
Ja,
strypsex på svenska.
Det här med sjukvården och dimensioneringen av sjukvården. Jag har också hört folk som säger, skulle man inte ta de här pengarna och satsa på sjukvården istället, det här elprisstödet till exempel, eller vad man nu pratar om för någonting. Skulle man inte göra satsningar på sjukvården istället för att svara mot den här nya behoven som uppstår nu under pandemin, istället för att införa restriktioner? Men saken är ju den att vi har ju en underdimensionerad sjukvård, det tror jag alla kan konstatera nu. Men det beror ju också delvis på att det har varit väldigt svårt att rekrytera personal till sjukvården under ganska många år. Så att den här sjukvårdskrisen har ju liksom varit på kommande ganska länge, och det behövdes en sån här pandemi då för att den skulle bli alldeles, alldeles uppenbar. Men jag tror samtidigt så kan man inte dimensionera en sjukvård efter de extrema behov som kan uppstå. Jag vet inte hur ofta man kan förvänta sig en pandemi. Det har varit 100 år ungefär sedan den förra som var av den här liksom, digniteten. Så kan man inte dimensionera sjukvården helt och hållet utifrån det. Utan det kan vara så att det uppstår situationer där man behöver ha någon form av restriktioner på grund av att man får väldigt plötsliga hälsoproblem i samhället. Och det är lite grann som, för att göra ytterligare en jämförelse med tidigare ämne. Ja, men det är ungefär som om man skulle bygga ett kärnkraftverk för att man ska köra det en timme om året. För att det är då elbehovet är som störst, eller 2 dagar. Det gör man inte, det är inte ekonomiskt lönsamt. Det kan ju de lägena då vara rimligare ur både mänsklig synpunkt och ekonomisk synpunkt och samhällseffektivitet och allting, att man faktiskt inför restriktioner ibland.
Och om 1,5 månad kommer Coronakommissionens slutbetänkande. Några ord om bidragens betydelse. Det som vi gör på kvartal är helt och hållet ett resultat av att det kommer in frivilliga bidrag, stora och små. Och om ni tycker att det som kommer ut från vårt mediehus är värdefullt, så kasta en fundering på om ni också kan bidra, om ni inte redan gör det. Allt om hur det går till finns på sajten kvartal.se/gava. Nu fortsätter veckopanelen med Henrik Jönsson, Maria Wetterstrand och Daniel Suhonen.
Vi har en oerhört allvarlig situation med en uppladdning av ryska trupper i någon form av griptång kring Ukraina. Och de ryska kraven, de strider ju mot internationell lag och rätt. Och de ställer ju sådana krav så att de ska ha inflytande över andra länders säkerhetspolitik och säkerhetspolitiska val. Och det är från vår horisont fullständigt oacceptabelt.
Försvarsministern lindade inte in situationen, och i veckan lät NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg om möjligt ännu mer dramatisk. Han har talat om att försvarsalliansen, om läget skärps till ännu mer, är redo för väpnad konflikt i Europa. Och i morse hörde vi om cyberattacker mot ukrainska regeringssajter. Och på Gotland förstärker svenska försvarsmakten. Vad säger ni om det här? Vart går tankarna? Maria?
Nej, men det är en väldigt oroväckande situation. Och vi har ju levt kanske lite i den fromma förhoppningen att Ryssland inte ska bli aggressivt mot sina grannländer. Men nu tycks ju den fromma förhoppningen komma på skam här. Och frågan är ju bara, kommer verkligen Ukraina att få något stöd från NATO? Vilken typ av stöd kommer det i så fall vara? I vilken mån är man på riktigt beredd att gå in i en väpnad konflikt med Ryssland? Så det är ju en, det kan inte vara någon lätt situation för de länder som är med i NATO. Det är inte en lätt situation för andra av Rysslands grannländer, såsom de baltiska länderna och Finland också för den delen, att veta hur man ska agera i det här läget. Så att det här är den stora huvudvärken för världens ledare, eller Europas ledare i alla fall, och USAs ledare just nu.
Mm. Det som har satt igång den här pressade situationen är ju dels Rysslands uppladdning vid Ukraina och det som ser ut som förberedelse för ett maktövertagande. Dessutom så ställde Ryssland strax före jul ett ultimatum till NATO och hela väst. Inga fler nya medlemmar i NATO. Ingen NATO-närvaro i de stater som Ryssland betraktar som sin intressesfär. Och sammantaget beskrivs det här som att Ryssland och Putin vill genomdriva en ny säkerhetsordning. Känner ni er trygga att när det mullrar så här? Alltså, hur känns det då?
Jag tänker att det här... Jag tog det inte på allvar när det kom först, måste jag säga. Jag tänkte att det här var... Ja, det är klart att de tycker. Lite sådär tänkte jag. Men nu börjar jag undra om det inte är... Liksom, de för fram det här för att ha det som någon slags ursäkt för att säga att nu har inte våra krav tillgodosätts. Och då tycker vi att vi är fria att ge oss på Ukraina.
Nej, men det här är väldigt obehagligt. Och jag har två aspekter på det. Det ena är ju att under väldigt många år så har ju människor som har varit... så att säga, Rysslands vänner, så att säga, Putin-vänner, anti-amerikaner och så. De har ju då alltid lyft fram detta att 1989, 90, 91 när Sovjetimperiet föll ihop så lovade Gorbachev då att man inte skulle flytta NATO närmare in i, så att säga, i magen på Ryssland, så att säga, de forna Sovjetrepublikerna och deras, ja, Warszawapaktsländerna. Och det där har ju visat sig den här veckan att det var en myt i princip. Det har inte varit så. Och det som är märkligt i det här är ju att den diskussionen nu som har funnits ändå som ett påstående i debatten, detta att en gång i tiden lovades Ryssland då, för detta Sovjet, att man inte skulle utmana dem, bygga NATO liksom in på deras skinn. Nu var det inte sant tydligen, men framförallt det här kommer nu. Och det gör, menar jag, att det Maria är inne på. Jag tror ju att Ukraina inte alls kan vara säker på att NATO finns där. Jag har av en slump hållit på att läsa ett storverk om andra världskriget. Mm. Och har precis kommit till Sudet-Tysklands införande i Tyskland. Och Chamberlains liksom vacklande och dubbelspel. Att det finns ju en historia i Europa av att man vill ju undvika den här typen av stormaktskrig. Att det är en otroligt farlig situation. Vi såg den i Krim, det är ju ett antal år sedan nu, Krim-ockupationen, det här hybridkriget som fortfarande pågår i delar av Ukraina. Alltså, Ryssland är aggressivt och på krigsstigen, och jag tycker att det är väldigt allvarligt.
Men tar
och
du inte NATO-chefens ord alltså på allvar?
Jo, men jag tror att man säger naturligtvis detta, och man menar väl detta.
Så brukar han inte NATO-chefen säga det han har sagt nu?
Nej, men man är... Nej,
vad
det är
menar
klart,
du att han har sagt?
Att vi kan vänta oss krig i Europa.
Ja, det är tänkbart, och vi är redo om det skulle bli så. Så tolkar jag
Och det är klart att NATO har kapacitet att försvara sig mot Ryssland. Men det är alltså kärnvapenmakter som står mot varandra här. Och det är klart att vi kan hamna i ett läge där Ryssland gör någonting mot Ukraina. Och att man i det läget tvekar. Vi har ju haft en situation med Syrien där västländerna, Obama lovade att om ni använder kemvapen mot er befolkning så kommer vi att gripa in och bombflyga er. Och sen gjorde man det, man använde kemvapen mot sin befolkning och man gjorde ingenting. Därför att priset blir så högt för stormaktskonflikt. Så att jag tror att man måste försöka hitta en förhandlingsposition. Det som är grejen här, det är ju att Ryssland har genom den här attacken, den här förhandlingsattacken. Man har enorma krav, stora krav, en ny säkerhetsordning. Jag är
förhandlingsattack var väl ett vackert ord?
Ja, men förhandlingsattack. Alltså man har ju out of nowhere har man nu stormat fram och sagt vi vill ha garantier, vi vill ha det här.
De vill
vi
vill inte ha att de
här länderna,
de
här länderna ska inte gå med i NATO. Sverige och Finland får inte gå med i NATO. Ja. Alltså det är en attack. Det är ju en aggression, inte i våld utan i form av att man har krav, politiska krav. Och jag menar att det finns ju i såna här typer av förhandlingsattacker så finns det ju en väldigt stor möjlighet att Ryssland tjänar på resultatet av förhandlingarna. Därför att man kommer att ha ändrat så att säga normalläget när det här är, den här krisen är löst. Då kommer det vara lite mer som Ryssland vill ha det och lite mindre som väst vill ha det.
Henrik.
Uppriktigt sagt så den här situationen stressar mig faktiskt personligen. Jag tycker det är ganska obehagligt på riktigt, och jag vill också härleda det till att kanske vi i synnerhet här i Sverige är lite fredsskadade så tillvida att vi har stöttat oss på vår självbild som neutrala väldigt länge och också stått utanför NATO. Men jag satt och liksom funderade på det här innan den här sändningen, så kom en bild till mig angående NATO-medlemskapet. Om ni kommer ihåg Bamses skola som gick i serietidningen Bamse när jag var liten på 70-talet, så hade Rune Andreasson tecknat ett mycket fint illustration som visade hur ett försäkringssystem fungerar. Och då var det en sida full av små hus, och så var det ett hus som hade brunnit ner. Men eftersom alla betalar in till försäkringen så kan man få sitt hus reparerat om det har brunnit ner. Och då tänker jag så här, jo men så här fungerar ju ett NATO-medlemskap också i princip. Om du är ett litet land som Sverige och du behöver skydd, så är det väl, och då ska man vara med och göra rätt för sig att betala sin del och inte sitta vid sidan som om du vore i Bamses skola då. Men vi var inte med i försäkringssystemet, men vi hoppas att ni andra som har betalat in ändå ska reparera vårt hus. För att situationen som vi befinner oss nu är sådan att Ryssland uppfattar västvärlden som sin fiende. De är oroliga för de positionförflyttningar som vi gör och upplever sig själva hotade. Jag menar, de skickade in ett ryskt landstigningsfartyg igår, tror jag de rapporterade om det här. Så att nu har de förstärkt liksom den militära närvaron på Gotland. Och jag vill inte vara alarmist här och säga att Ryssland liksom har strandremsa i Östersjön också, så att det är klart de kan ha fartyg där. Men det här är potentiellt ganska läskigt på riktigt. Jag tror att man betalar det på mycket stort allvar. Insatschefen beskrev det ju hela själv som att säkerhetssituationen nu är utomordentligt allvarlig. Och när militärer uttrycker sig på det sättet, då tror jag att man gör klokt i att lyssna på dem.
Jag vill bara betona, vi är ju överens, nästan allihopa har ju lite samma bild här. Så jag vill bara liksom ändå betona att det har ju kommit fram de sista 15 åren, inte minst Mikael Holmqvists böcker, om att vi har ju praktiken sedan 50-talet haft försvarsgarantier. Vi har varit neutrala.
Holmström.
Vi har haft garantier från USA, men det har också varit mot en motprestation. Vi har av säkerhetspolitiska skäl valt att inte vara med i NATO, därför att Sverige då har varit ett neutralt land som inte har då lite grann det som nu så att säga ryssarna argumenterar för kring Ukraina och en del andra länder, inklusive Sverige och Finland, att genom att inte vara en del av västmakten så att säga, så har vi dragit ner konfliktnivån. Det har varit tanken. Men vi har ju haft en väldigt hög egen premie fram till 90-talets slut, där vi har haft ett enormt stort försvar, enormt rejält med värnplikt. Vi hade väl en 3-4% av BNP som gick till försvaret. Vi hade fjärde största flygvapnet i världen på liksom 70-80-talet. Vi har haft en enormt stark armé som vi sen la ner. Och det är ju det som jag menar skjuter in i Henriks resonemang. Problemet är ju att man kan ju välja att vara utanför NATO, vilket jag då är en anhängare av, men då måste man ha en eget försvar. Och det är ju i princip då, det att ha ett eget försvar är ju samma sak som att vara i NATO, men man står för sina egna försvarskostnader. Och i en riktig konflikt med Ryssland eller Sovjet som det var förr, så skulle vi ju ändå vara en västnation som, där vårt försvar blir en del av ett försvar på detta sätt. Så att det är lite mer komplicerat än det låter. Jag menar, NATO eller inte. Vi måste ha ett försvar.
Vi löser inte världsfreden i veckopanelen idag. Men vi löser en massa andra knutar. Till exempel vem som är veckans person. Eller möjligen vad som är veckans ord. Och det har väl inte saknats olika inspel och saker som skulle kunna inspirera där, kanske till ännu fler intressanta metaforer. Vem, Henrik Jönsson skulle kunna inleda till exempel? Det brukar vara något tekniskt. Det är
jättegärna.
Någon innovation som kommer att revolutionera hela mänsklighetens tillvaro.
Ja, men Staffan, jag tänker att jag påtar mig ju faktiskt lite grann rollen av att vara den här poddens tigger från Nalle Puh. Jag vill gärna hoppa in med lite positivitet efter all den mörka moln som vi har suttit och beskrivit nu i en timme. Då säger jag så här, att veckans person är David Bennett. Säger det någonting för er? Okej, håll i hatten nu. David Bennett är en patient som har utsatts för världens första xenotransplantation. Det vill säga, kirurgerna har alltså utvecklat ett genmodifierat grishjärta där de har lyckats eliminera sockerarter i celler som gör att de normalt sett stöts bort. Så att de har opererat in det i den här 57-årige mannen och det ser ut att fungera alldeles utmärkt, det sista jag läste. Det som gör att jag vill lyfta fram just David Bennett då som en riktig hjälte, veckans person, det är att han sa följande citat när han diskuterade den här ganska farliga operationen då med läkarna. Jag vill inte dö. Men om jag gör det så kanske ni lär er saker som hjälper andra människor. Och jag tycker där har du verkligen en riktig hjälte. Jag blir tårögd varje gång jag läser de här orden. Så David Bennett och våra fantastiska, duktiga xenotransplantationskirurger.
Glöm inte grisen.
Nej, det är sant. Mm.
Ja, tack. Okej, och Maria, vad säger du?
Ja, det är ju svårt att matcha. Men jag tänkte att det finns många att välja på den här veckan. Det finns ju både Boris Johnson, Prince Andrew och Novak Djokovic. Jag tror jag landar på Djokovic här, hur han visar hur svårt det har varit med den här pandemin och alla restriktioner som har införts och hur svårt det är att följa alla regler som finns och hur fel han gjorde när han inte riktigt var ärlig med troligen hur det var inför hans resa till Australien för att spela i Australian Open. Och där han först först fick han löfte om att komma dit och sen så blev han nekad sitt visum, som var en rättegång snabbt på där han fick det tillbaka och nu har det blivit indraget igen. Jag vet inte riktigt om man ska tycka han är en idiot eller om man ska tycka synd om honom. Just nu så lutar väl de flesta åt att tycka att han har betett sig på ett väldigt ansvarslöst sätt. Det tycks ju vara otvetydigt så. Å andra sidan så hade han fått ett löfte om att han skulle bli insläppt i landet och sen så drogs det tillbaka, så det är klart att det har väl inte varit endast enkelt för honom heller att förhålla sig till det här. Jag tycker att den historien har varit väldigt intressant att följa den här veckan. Och det jag tror att det är korrekt beslut att han inte ska vara där utifrån att han har uppenbart inte varit ärlig med var han har befunnit sig innan han kom dit i sin ansökan om visum och så vidare. Så att det verkar finnas mycket tveksamheter i det där som kan vara en goda anledning till att faktiskt skicka honom därifrån. Men nu är det ju uppe igen så att han kanske får sitt tillstånd tillbaka och återstår det.
Ja, tack för det. Och Daniel?
Ja, men min person, och jag borde egentligen inte säga det här, men det är Gudrun Schyman. För i veckan har det kommit fram att hon och ett antal andra stjärnor har planer på att starta ett nytt miljöparti eller liknande lista, Klimatalliansen. Och för några år sedan startade Gudrun Schyman Feministiskt initiativ, som ännu inte har kommit in i riksdagen men suttit i många regioner och kommunfullmäktige. Och gjort viktiga insatser. Hon är ju någon sorts politisk serieentreprenör. Och hon vägrar liksom pensionera sig. Och jag kan ju säga som, det är ingen hemlighet för lyssnarna här, att jag är socialdemokrat. Men jag värnar ju också att Miljöpartiet är kvar i riksdagen. För det tror jag är bra. Och då, ett läge där Miljöpartiet har 3,6% eller någonting i genomsnitt i opinionsmätningarna. Då behöver vi verkligen en utbrytning, så att säga, eller en inbrytning. Där man tar 1-2% till av Miljöpartiet så att det verkligen blir en högerregering med SD-stöd som kan sänka bensinskatten. Tack, Schyman.
Ja, men det är inte ett nytt parti, va? Utan hon är ju kvar i FI, om jag uppfattar saken rätt.
Okej, men de har registrerat det här namnet.
Ja, det kanske är ett initiativ, så att säga, utan att vara parti. Jag är inte rätt säker, för att det är mycket som är förvirrande. Därmed så tackar jag så mycket för alla dessa idéer, inspel, upplysningar och slutsatser från Henrik Jönsson, libertariansk entreprenör och samhällsdebattör, Maria Wetterstrand, tidigare miljöpartispråkrör och idag chef för hållbarhetskonsulten Milton i Bryssel, och Daniel Suhonen, katalys, författare och debattör.
Jättetrevligt att träffa er alla igen,
om än digitalt.
Och vi ses igen.
Hasta la vista.
Och så några tips på slutet om vad som finns på Kvartal just nu. Mörkertalet på arbetsmarknaden. Svenskfödda största problemet. En artikel i serien Kvartal granskar, där vår medarbetare Ludde Hellberg har kollat hur många som är förvärvsarbetande i Sverige om man höjer inkomstkravet till 18 000 kronor. I en annan text skriver Erik Augustin Palm om hur forskning om psykedeliska preparat har fått en renässans, men det är en forskning som har politisk sprängkraft. Fredagsintervjun den här veckan, Hanif Bali, som var ganska okänd när han tog plats i riksdagen som 23-åring, men som har blivit en allt mäktigare opinionsbildare. Men nu är snart hans politiska tid avslutad. Hör Jörgen Wittfeldts intervju med Moderaternas enfant terrible, Bokslut Bali. Nästa vecka blir det opinionen just nu igen, den första för året. Kvartal analyserar stämningsläget i Sverige tillsammans med Demoskops Karin Nelson. Och nu hoppas jag att alla får en bra mix mellan andlig stimulans, fysiska övningar, sociala upplevelser och hushållsnära tjänster. Och så försöker vi att inte hosta och nysa när vi står inför tv-kameror. Ska vi säga så? Nej, så säger inte vi. Vi har vårt eget motto. Men vilket det är tänker jag inte uttala idag, för det gör ni så bra själva. Trevlig helg.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.